Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Idag är jag jättetaggad.
Hur kommer det sig då?
Vi har ju pratat lite om det okända tidigare. Inte i den här podden, men...
Vi pratar inte om mycket annat, men du menar nog tv-serien.
Och idag ska vi få lite inside information. En liten inblick i det hemsökta bakom det okända.
Och jag tror att många som lyssnar på oss har sett det okända, så det här blir intressant.
Mm. Så nu blir det det okända bakom kulisserna. Med oss har vi...
Fred Andersson. Hej Fred!
Hej, hej! Hallå på er! Hallå, hallå!
Vi har inte släppt dig än.
Nej! Jag kommer bli fast här för evigt.
Okej, nu vill jag inte att någon gör en orosanmälan för Fred. Jag har sålt dem instängd under alla de här avsnitten. Men vi ville föra dem en till berättelse. Nämligen hur det gick till och hur det var att spela in det okända. Vad var din roll?
Ja... Min roll i det okända, jag kan säga så här. Jag var inslagsproducent och lite redaktör på de sista 50 avsnitten av denna serie. Jag tror det var över 300 avsnitt som gjordes under åren.
Hur många avsnitt kom ut per år?
Alltså jag tror vi gjorde två säsonger per år egentligen. Men jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur många det var nu, men det var många avsnitt alltså. Sverige är ett stort land och det spökar överallt. Det ska dock tilläggas att vi märkte ju mot slutet, innan det lades ner, att vi behövde få svårare och svårare att hitta hemsökta platser som vi inte hade varit på. Vi har ju, eller jag var ju bokstavligen över hela landet. Varenda liten håla, då menar jag håla på bästa möjliga sätt, för jag älskar små orter. Det var överallt. Det här var ju något som producerades av Nordisk Film och TV. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag fick det här jobbet, men det var en intressant upplevelse att kastas in i ett format som var så hårt formaterat. I början så var ju det okända, det hade ju inte bara hemsökta hem, utan det var ju lite allt möjligt inom det nyandliga och liksom okulta, esoteriska sånt där. Man testade olika saker och sånt. Men när Caroline Giertz tog över som programledare, hon var ju producent innan för programmet, så blev det att man tog de mest populära avsnitten av de första säsongerna, vilket handlar om husrensningar, och gjorde det liksom till hela seriens grej.
Vi har ju noterat i Fenomen att just hemsökta hus är väldigt populärt.
Hemsökta hus är ju populärt, det är tidlöst. Jag har ju en teori om egentligen varför det okända blev så populärt. Naturligtvis på grund av spöken. Alla tycker det är spännande med spöken. Men det finns också en voyeuristisk synvinkel på det hela. Det vill säga att du får en unik inblick i vanliga människors hus och hem över hela landet. Du får se deras vad de har för konst på väggarna, det är liksom alla sådana detaljer. Du får ju se varenda rum. Det var ju nästan ett arkitektur- och designprogram fast hos vanliga svennebananer runt om i landet. För det var ju väldigt sällan som vi hade herrgårdar och slott och sånt, utan det var radhus och det var villor och det var gamla kåkar på landet och sånt.
Kommer det bli ett kulturhistoriskt monument för man kan se hur folk bodde på under tiden det okända gjordes?
Det är faktiskt en väldigt fin iakttagelse och jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt ur den. Alltså eftersom den serien också gick under så många år och gjorde så många avsnitt, vi har ju hur mycket hem som helst bevarad i de här.
Hur valde ni ut de här platserna? Hade ni något system?
Alltså vi fick ju väldigt, väldigt mycket brev. Otroligt mycket brev. Folk som ville att vi skulle komma dit med deras favoritmedium och göra en rensning. Så att det handlar väldigt mycket om att bara först och främst gå igenom alla mejl och brev och bara se, okej, vad finns det för historia att berätta här? Först och främst så måste det finnas någon form av trestegsraket i deras berättelser.
Mm.
Det måste finnas en spänning, en inneboende spänning. Om det är bara så att de har suttit i soffan en gång och sett en skugga, då är det inte så mycket att göra tv av helt enkelt. Så vi utgick väldigt, väldigt mycket från att dels få en ganska brett urval av miljöer. Så vi har en hus på landet, vi har ett radhus i Skövde, vi har en lägenhet i någon förort, för sådana var det också. Så vi kunde få en variation av det. Sen handlar det också väldigt mycket om att ringa upp de här människorna och prata med dem. Och bara känna efter. För inget ont om människor som tror på spöken, absolut inte. Men det är ju liksom i alla andra delar av den paranormala branschen så är det mycket människor som kanske inte mår psykiskt bra. Eller att de har andra problem helt enkelt. Och det hade vi väldigt, väldigt mycket av. Svårt ibland att komma undan när vi kom ut till inspelningsplatser och vi insåg att det här är en väldigt problematisk familj egentligen.
Mm.
Jag minns en fruktansvärd episod. Jag kommer inte ihåg själva episoden, men jag kommer ihåg att vi åkte långt ute på landet, träffade en familj och tonårsdottern där var så fin och söt och hade så mycket drömmar. Och varje gång vi var där på inspelning så satt pappan på farstubron i en sån här nätbrynja och drack öl. Och hennes två bröder var uppenbarligen livrädda för honom. Det var så otroligt obehaglig, konstig situation när vi var där ute. Vi mådde alla väldigt, väldigt dåligt. För vi kände också, vad kan vi göra? Vi kan inte göra så mycket. Det fanns ju inga ordentliga liksom, tecken på att det skulle vara problem. Men det märktes ju. Liksom. Sådana där saker upplevde vi ett antal gånger. Där vi bara kände att fan, det här är kanske, skulle vi åkt hit egentligen? Men nu är vi här, nu gör vi det bästa av det och försöker peppa de här människorna i alla fall.
Är det någon gång ni har kommit ut och känt att nej, det är kört direkt och liksom fått avbryta? Eller har ni ett kontrakt då så att ni måste liksom genomföra det?
Ja, jag tror att vi har avbrytit en gång, men då var inte jag med som inslagsproducent. Där den som var inslag och producent vid det tillfället bara kände att det här funkar inte. Det här går inte. Det här är knasigt. Vi kan inte få ut det här på tv. Och det beror inte på att upplevelsen var knasig, utan det var något problematiskt med familjen helt enkelt, vad nu det var.
Mm.
Det här är några få grejer, för de flesta familjerna var fantastiska, jättetrevliga, mysiga och sånt där. Men det blir väldigt påtagligt när man kommer ut och besöker så pass många familjer under så pass lång tid. Att det finns människor som inte skulle ha varit med i det okända. De skulle ha varit i samtal. Mm. Någonting annat.
Hur lång tid var ni i ett hem?
Vi var sammanlagt 3 dagar. En dag med själva, vad vi kallar då, dels då intervjuer. Det var jag som gjorde intervjuer med alla familjemedlemmar. Nästa dag så kommer då programledaren tillsammans med mediumet. Och så blir den här klassiska rundvandringen man alltid ser i varje avsnitt. Och sen så återkommer vi ungefär en månad efteråt. Och bara se, hur har det gått nu? Och gör ett återbesök. Och helt ärligt, jag brukar försvara det okända här. För att jag har sett så många starka förvandlingar. Ibland behövs det inte mycket mer än att medien kommer in och säger att allt blir lugnt. allt är bra. För att alla ska slappna av och kunna gå vidare med sina liv.
Tror du att det är psykiskt?
Jag tror att det till en viss del. Det här kunde vi också märka, eller jag kunde, jag ska inte svara för andra. Men jag upplevde ju ofta att familjer som man kände att det här är en familj som har jobbigt, det kan vara rent ekonomiskt eller det kan vara bara så här, de har mer spöken. De upplever mer spöken. Och när de har fått någon, ett bra medium, och säga några trygga ord, att din mormor har varit här, hon har hållit koll på er, de beskyddar er, etc., etc., så blir det också en förvandling i hela familjen. Jag har varit med om stora förvandlingar. Jag kommer ihåg ett hem där det var slitet, du vet, tapeterna var sönder, allting var, det bara kom in i huset och alla, man bara såg hur folk led, för att det var bara jobbigt. Kom vi tillbaka en månad senare och det var liksom som en annan familj. Och de var så nöjda och glada över att mediumet hade kommunicerat med spökena och sett till att få bort dem, eller bara fått dem att lugna ner sig. Folk har ju inga problem med att präster dyker upp som själavårdare. Och för mig är det liksom ingen skillnad egentligen på en präst eller någon annan andlig person och ett medium. Jag menar, båda tjänar pengar på det de gör. Båda hävdar att de har en kommunikation med andra sidan eller med en gud eller någon annan entitet. Va? Så jag tror att det kan vara väldigt bra. Det kan det.
Det här är en känslig fråga kanske, men fick de någon förhandsinformation med?
Det där har jag hört väldigt mycket. Nej, de fick ingen förhand.
Ingen alls?
Liksom. Nej, ingen alls. Vi var väldigt, väldigt noggranna med det. Ibland kunde det vara så att familjen önskade sig ett specifikt medium. Och när det fanns möjlighet till det så såg vi till att de fick det. Sen så bokade vi tid med, vi sa så här, okej, mediumet, du ska komma till den här orten, den här tågstationen en viss tid, så hämtar vi upp dig. Så personen visste ju naturligtvis vilket län vi var, eller vilken kommun.
Det är
ju
inga svårt namn liksom.
Nej, precis. Inga namn, inga detaljer hela tiden. Eller inga detaljer alls. Så hämtar vi upp dem vid tågstationen eller busstationen eller en parkeringsplats någon gång, om de kommer med bil. Och sen så på med myggor och sen får de sätta igång och jobba på en gång i vägen ut. Dock ska tilläggas att jag har misstanke om i flera fall med ett specifikt medium att han har fått förhandsinformation. Inte från oss, men från någon annan.
Jag tänker om det fanns någon så här, säger man, mullvad i gänget som spred.
Ja, jag tror absolut inte i vårt produktionsgäng. För då det skulle liksom, för oss var det ju lika spännande. Det hade varit bara tråkigt liksom. Men däremot kan jag tänka mig att låt säga att en familj önskat ett visst medium och så vet de att ja, det här mediet kommer komma till oss. Så kanske de har mejlat till den här personen och sagt, vad roligt att du ska komma. De får ju en instruktion att inte kontakta dem, naturligtvis. Men det är såklart att det har hänt, det är jag övertygad om. Det finns ett fall någonstans i trakterna där jag känner att mediumet hade fått förhandsinformation från någon. Kanske inte inom familjen, möjligtvis en granne. Det här var ett medium som är väldigt populärt fortfarande, som jag känner är en ren bluff. Jag anser att det finns tre sorters av medium. Ett, de som bluffar och är medvetna om det. Två, de som är bara jätteduktiga på att läsa av cold reading och kanske inte medvetna om det själva. För det är, alltså, du kan ju tro att du känner av saker. Du kanske bara är duktig på att uppfatta detaljer och sånt. Och så finns det de få medium där jag känner att fan, det kanske är någonting ändå det här. För att det är så pass imponerande. Ett annat medium, problematisk men ändå hyfsat duktig person. Och han visste absolut inte vad han skulle. Det är jag absolut helt övertygad om. Jag var med i varenda led där, helt enkelt. Han går in i huset. Han säger så här, jag får kontakt med en gammal man. Han är 82 år. Hans fru är 83. De avled 1967 eller någonting sånt där. Alltså så ohyggligt specifikt. Sen kollar vi upp det här, för det är en del av research som vi gör. Vi kollar, vem har bott här? När dog de? Och så vidare. Och han prickar in både året, åren, åldrarna, deras karaktär är så oerhört specifikt. Jag kan inte ens tänka mig att han fick förhandsinformation från någon. Och det här är en person som jag vet har ett tillräckligt stort ego, så att han skulle inte acceptera förhandsinformation heller. Mm. Det imponerar på mig väldigt, väldigt mycket.
Jag tänker ju att om man får reda på att man ska åka till en tågstation, så vet man orten. Och så kan man förstås kolla upp alla spökhistorier i närheten.
Ja, i teorin ja. Men måste tänka att de flesta av de här historierna är ju helt okända. Det var ju inte den formen av historier. Det var ju inte liksom vita frun på herrgården. Utan det var i något radhus någonstans. Liksom. Det är väldigt, 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 väldigt diskreta historier på det sättet. Så jag tycker inte riktigt den teorin funkar i det fallet.
Nu känns det som att vi ifrågasätter nej, mycket, men något vi pratade förut om också lite i Hardman Café var att det alltid finns någonting där som mediet känner. Liksom. Att det inte är så att de kommer ut och sen är det liksom noll kontakt med andra sidan. Blir det så någon gång att ni kommer ut och sen blir ingenting, eller de känner inte av någonting och då avbryter ni? Liksom, eller?
Vi har varit med om det. Mm. Där mediet har kommit ut och sagt det finns ingenting här.
Mm.
Det finns absolut ingenting.
För det gör det ju trovärdigt på ett annat sätt.
Ja, då försökte vi ha med det också. Liksom. Men sen, tyvärr är det så att vi ska göra ett program också.
Mm.
Jag kommer ihåg att vi bad om att det måste ju finnas någonting. Du måste kunna gräva i huset. Ja, men du vet, vad som helst. Något. För de som bodde i huset, de hade ju känt av och sett saker. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick där nu, men jag kommer ihåg hur han rusade ur bilen, gick genom huset, var ganska aggressiv och bara sa, det finns ju ingenting här. Det är ingenting här. Det är helt tomt. Det finns ingenting alls. Och vi bara, vad ska vi göra här nu då? Det var liksom, jag åkte en bra bit, ska göra det här. Men sen tog han sig till, liksom, han lugnade ner sig lite grann då och påstod sig då ha hittat någonting annat där. Och sådär. Jag vet inte, men absolut, det har hänt.
Mm.
Vi gjorde ett avsnitt i en yogastudio en gång som är typ ett rum, typ lika stort som det här rummet.
Det kommer jag ihåg.
Ja.
Det jag sett.
Inga direkt andra rum, ingenting annat. Och jag kommer ihåg att vårt medium fick in en buddhistisk munk. Det var det enda. Så försökte vi bygga ett helt program på det.
Ja.
Så här rummet är ungefär 20 kvadrat. Har du upplevt någonting övernaturligt själv under seriens gång?
Det har jag ju faktiskt. Och då är jag ändå en ganska skeptisk person när det gäller spöken. Men jag upplevt naturligtvis, i många av de här hemmen så fanns det alltid ett rum som alla sa, det här rummet är jätteobehagligt. Det går inte att gå in här. Och det stämde faktiskt i typ 80% av fallen. Du går in i rummet, du bara känner att fan, det är något fel i rummet. Alltså jag skulle kunna gå ensam i huset utan att de pekar ut vilket rum det var och jag skulle kunna känna av det. Och då är inte jag synsk på något sätt. Eller så där. Det var väl kanske det vanligaste. Men vi var i Seglora, som jag tror ligger utanför Borås, i ett litet torp där. Där familjen hade haft ganska hemska problem med spöken som nästan typ attackerat dem. Saker som flög och rullade och det var liksom riktigt obehagligt. Det var en hel familj och deras vänner som hade upplevt de här sakerna. Och de sa också så här, att vi har problem med att vi ser det finns en mörk man, alltså en spöke, en svart silhuett, en skuggfigur ute i trädgården. Och den här trädgården är så här pittoreskt torp, jättefint. Jag är lite avis på dem, jag vill ha det där stället själv. Med lite fina tallar ute i trädgården. Och jag står väl där typ 4 på eftermiddagen. En solig dag, solig eftermiddag. Så jag pratar med mamman i familjen och hennes dotter. Och plötsligt ser jag typ så här 2-3 meter bakom dem så står det en ganska tunn tall. Och där ser jag en jättetydlig mansfigur. En silhuett. Med hatt. Du ser en tydlig huvud, nacke, alltså hals, axlar, typ själva torsen, bålen. som tittar fram bakom trädet. Det här, det är ett tunt träd. Det är ingen tjock sak. Som tittar fram så här. Tydlig, helt solid svart figur som tittar fram på oss. Och jag bara, vad är det där? Och de bara, ja, men det där ser vi hela tiden. Än idag så... jag kan inte förklara det. Det kan hända att jag har lyssnat så mycket på deras berättelse att min hjärna skapade det naturligtvis. Alltså, det handlar om någon form av självsuggestion. Men det var så jäkla tydligt.
Var det under ett ögonblick eller var det liksom i flera sekunder? Liksom,
det var, jag skulle nog säga att det kanske var i 2 sekunder.
Mm.
Alltså verkligen tydligt. Titta fram bakom trädet.
Mm. Alltså som inte i ögonvrån.
Nej, det var inte, det var rakt framför mig. Mm. Alltså typ om jag tittar på dörren som är bakom dig nu.
Mm.
Ungefär den så långt ifrån. Det var en väldigt speciell upplevelse. Jag tyckte det var väldigt värdefullt som researcher att få uppleva det. Oavsett om det är någonting eller bara jag som är inbildning, så får jag ändå en väldigt god inblick i vad folk ser för någonting. Jag kan sätta mig in i det. Tycker nog att det blev ett bra avsnitt. Sen vet jag att Tony och Niklas Laxton-bröderna har varit där.
Och gjort efteråt?
Flera år efteråt gjort någon undersökning av det. Då upplevde de deras granne, det här husets granne, hade haft problem med ett skåp som flyttade på sig hela tiden. Så att till slut satte de upp en liten kamera där under natten. Och det här är inte med i det okända avsnittet, men man kan se hur det skåpet flyttar sig ganska rejält mitt i natten. Så det skåpet står numera på Laxtons museum i Borås. Så det är väl min absolut starkaste upplevelse. Jag vet att vår fotograf Sanne också, typ nästan samtidigt när hon höll på att stocka av miljöer i huset, tyckte sig ha sett en kvinna i en reflektion i köket, liksom i ett skåpsfönster där, ett skåpsglas. Och Sanne är ju väldigt skeptisk. Hon trodde ju inte på någonting alls sånt där. Men det var också någonting som fick henne liksom att häpna.
Fångade kameran någonsin någonting? Nu vet jag att det inte var en sån typ av program.
Precis, nej. Jag tror vi aldrig fångade någonting på kameran. Däremot så fick vi mycket mejl från folk som undrar hur vi kunde få så mycket på kamera. För vet vi gjorde de här ganska kackiga rekonstruktionerna av alla spök. Och det var många som trodde att det här var riktigt. Att det var på riktigt. Det här gjorde vi allt sista dagen, sista av allt. Då var det jag och fotografen som typ så fort som möjligt på 2-3 timmar försökte göra de mest bästa rekonstruktioner vi kunde göra med absolut ingenting alls. Vi hade en spökdräkt som var svart, vi hade en spökdräkt som var vit. Vi hade lite så här fiskelina och sådana saker bara för att kunna få saker att röra på sig och sånt. De flesta var ju jättedåliga, verkligen. Alltså, ja, jag vet inte. Det är väl den största ångesten med den där serien. Alla gånger man var utklädd som spöke. Jag var utklädd som troll en gång. Och vi var på ett hotell högt uppe i Norrbotten någonstans. Där jag tror jag var utklädd till någon häxa. Och det här var väldigt sent på kvällen. Och vi står där och filmar, jag som i någon form av häxustyrsel. Även om det var fotografen som var det, så kommer det folk som ska checka in på hotellet och bara stå och stirra på oss. Tycker vi ser helt dumma i huvudet ut. Vilket vi kanske såg dumma i huvudet ut också. Sånt har vi gjort.
Händer det någonsin att mediumet misslyckades?
Ja, massor av gånger. Alltså, återigen, det finns mycket duktiga medier som får fram information väldigt bra. Men vi hade ju exempel där medium typ inte prickade rätt en enda gång. Men det löser man via klippning. Så att det ser bättre ut i alla fall. Löser bättre. Vi har varit med om otroligt pinsamma saker där, kan jag säga. Inga namn nämnda i alla fall. Men jag kommer ihåg, vi var hemma hos en familj en gång som hade en mörkhyad dotter som var med. Och mediumet trodde ju att hon var adopterad från Afrika. Något afrikanskt land. Vilket var väldigt, för ett medium bör ju då känna av om någon är adopterad eller inte, tycker man i alla fall. Men det här var verkligen så att mediumet fick in rytmiska afrikanska trummor och grejer. Och vi bara, nej, det här är ju jättepinsamt. Det var ju inte det, hon hade ju en svensk pappa, en mörkhyad svensk som var född i Sverige också. Så visst, man skulle kunna tänka sig att det var längre tillbaka på något sätt i släkten, så där, men det var väldigt pinsamt. Vi har ju ett medium som jag skulle säga inte är bra. Jag har aldrig sett en person snegla i smyg på olika detaljer i hemmet så mycket som den här personen gjorde för att kunna ta åt sig information. Hen gick ju också och kissade hela tiden. Och vad gör man när man kissar i en främmande familjs badrum? Jo, man öppnar skåpet, kollar på medicinburkar, på information, på namn. Och därav så kan den här personen då känna av vilka sjukdomar de har, till exempel. Jag har ju inget bevis för det, men det var väldigt, väldigt tydligt. Jag kommer ihåg en gång så skulle den här personen tvätta händerna, som vanligt, alltid efter 10 minuter. Och hen påpekade själv, jag vill inte tro att jag fuskar nu, så att han lämnade dörren öppen. Och det är ju ingen som står och tittar in på en toalett automatiskt. Men den här personen stod då och gjorde jätteyviga rörelser, som att han låtsades som att han torkade händerna så att handduken skulle fladdra ut genom dörren, så det såg ut som att han faktiskt gjorde någonting. Men uppenbarligen så tittade han ju antagligen i medicinskåpet just då. Ja, det nu låter jag jätteelakt, men jag vill också säga att det finns fantastiskt duktiga och trevliga och bra personer som jobbade framför kameran, utan tvekan.
Händer det någonsin att ett medium korrekt identifierade hemsökelsen och sen försökte lösa problemet och sen misslyckades? Att den här anden vägrar att lämna hemmet?
Mm. Det här var... Nu, mitt minne av det här är ganska svagt, men om jag ska vara helt ärlig så var jag inte säker på om jag var på den inspelningen eller om det var någon kollega som var på den inspelningen, men det var en familj som hade problem med ett väldigt våldsamt spöke nere i källaren. Och så medier med att vara där, rensa ut, allting är lugnt. En månad senare kommer jag tillbaka. Då har det där spöket fortsatt attackera med kniv nere i källaren, till exempel. Så det måste man väl säga är ett misslyckande. Precis när terrorattacken på Drottninggatan skedde så var vi ute i Västerort och gjorde några intervjuer med en familj. Och det här var nog den första inspelningen, så vi hade inte kommit tillbaka sen, men vi gjorde liksom vanliga inspelningar och berättade om alla fasor de upplevde i sitt hem. Det här var en av de få gånger jag också sa till familjen efteråt att kasta inte skräckfilmerna, för medium hade sagt till dem att de måste kasta sina skräckfilmer, och det tycker jag är så jävla töntigt, sorry. Så jag sa till dem, gör inte det. Så när vi kom tillbaka dit en månad senare, då hade det blivit ungefär 1000 gånger värre. De hade ju blivit attackerade av en spökkvinna med jättelång hals som hade slingrat sig genom rummet. Båda hade upplevt detta, påstår de. Jag tror inte att de ljög för mig, eller om det var en gemensam hallucination eller någonting sånt där. Så det gick ju så där det också. Men då hade vi ju inget... Jag vet inte vad vi gjorde där. Ibland skickade vi tillbaka ett medium som off-camera fick liksom rensa upp igen. I det här fallet kommer jag faktiskt inte ihåg vad vi gjorde.
De kanske kastade skräckfilmer och sa någonting bra.
Ja, kanske. Jag hoppas inte det dock. Man ska inte kasta skräckfilmer. Man ska ta hand om skräckfilmer.
Man kunde lämna bort dem till andra.
Ja, kanske. Men nej. Jag har varit flera gånger under det år sedan jag varit med om hur medierna säger åt dem att de typ säger åt tonårssonen eller hans föräldrar att säga, ja, det är inte bra med de där metalskivorna, hårdrocksskivorna och sådär. Och varje gång, jag har alltid sagt till att gör inte, det har ingenting med saken att göra. Det där handlar bara om en konservativ syn på kultur egentligen. Och jag tycker det är så löjligt. Så att jag måste kunna gå från en sån inspelning med heden i behåll själv. Jag kan liksom inte lämna en sån inspelning med någonting så dumt där. Men ja, jag vill alltid komma tillbaka och säga att det var jättetrevligt att jobba med det här. Och det var jättehärliga människor. Och det var det också. Men så här många år efteråt så kommer man ihåg alla de här bitarna som var mindre positiva. Eller som man bara kände att fan, det här skulle vi gjort annorlunda, till exempel.
Vilken var den absolut bästa upplevelsen?
Mm. Jag har faktiskt några favoriter där, men många är ju ganska likartade. De flesta, typ nästan alla, sitter ju i soffan och så ser de en skugga gå förbi i hallen. Det är så standard. Men något som står ut, och det var också i Borås. Jag tror jag nämnt Borås flera gånger här under den här kvällen. Men det här paret skickade in en video till oss. Och den här videon föreställer, det är mannen i familjen som står och filmar taklampan. Som på klassiskt spöksätt börjar gunga, du vet så här. Och man hör hur han är rädd. Han tycker det är väldigt, väldigt obehagligt. Han andas väldigt kraftigt, nästan hyperventilerar. Och någonting är som känns runt omkring honom, så att han sveper mobilkameran mot köket. Och i samma ögonblick som han gör det så slås en av skåpsluckorna upp. Alltså våldsamt. Vi pratar inte om utan fuh! Wow. Och jag bara känner, när jag såg den här, det här kan ju inte vara på riktigt. Alltså det är för bra. Videon kändes väldigt realistisk och han kändes väldigt realistiskt. Men jag bara kände, kan det här vara på riktigt? Är det? Han måste ju bluffa. Men det var en bra historia. Och vi bara kände, okej, men vi ger dem en chans. Det här kan bli intressant. Jag tänkte dock att när jag sätter mig ner och gör en intervju med honom på 2 timmar. Att jag kommer känna av om han sitter och hittar på saker. Han var dödligt seriös. Jag har ändå intervjuat väldigt, väldigt mycket människor. Och jag inbillar mig att jag kan känna av om folk hittar på saker. Eller ljuger eller något sådär. Han var helt, ingenting avslöjades. Så vi gjorde det, de hade sett någon, jag tror till och med de hade sett en vätte eller något sånt där i hallen. En helt annan historia. Så vi gör programmet och jag bara känner att fan, bra program, bra avsnitt, bra video. När det här sänds, då kommer ju gå ut i tidningarna och säga att det var bara bluff, att det bara är ett prank eller någonting. Så hände aldrig. Aldrig någonsin.
Och videon är med i avsnittet.
Videon är med i avsnittet. Det går att hitta avsnittet. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är. Men söker man på det okända och Borås så bör det dyka upp. Det är väl det. Men sen är det mycket så här personliga berättelser som var väldigt starka. Som man känner att det här är människor som... Dels är det skönt för dem att lätta sitt hjärta. Att de får prata med någon som lyssnar. Och att man gör någonting åt det. Oavsett om det är inbildning eller inte. Att man hjälper till och försöka rätta till saker så att det blir ett lugnare hem. Jag tycker det är helt okej.
Ja, tack för de här fantastiska berättelserna.
Ja, tack. Jag har aldrig riktigt fått prata om det här förut. Så det var roligt att få dela med mig lite grann. Jag hoppas att inte folk blir för upprörda där ute.
Ja, stort tack för att du ville dela med dig i Fenomen.
Mycket nöje.
Och tack för alla de här avsnitten du har varit med och gjort.
Tack så mycket. Fantastiskt roligt.
Glöm inte att köpa hans bok.
Ja, Fred har ju skrivit en fantastisk bok som heter
Northern Lights High Strangeness in Sweden, som kom ut 2023 på ett amerikanskt förlag. Och ni kan hitta den överallt på nätet där ni beställer böcker.
Vi länkar till den också, eller hur?
Ja, i avsnittstexten kommer det finnas en länk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.